Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten den femte söndagen i fastan. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det tredje kapitlet och från den elfte versen. Jesus sa, jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen, utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Att bli född på nytt, vad betyder de orden? Många har hört uttrycket, men inte riktigt förstått innehållet. Det handlar om ett nytt liv, så mycket tydligt. Men vad innebär det egentligen? De människor tänker lätt att det handlar om någonting som vi ska göra för att ändra våra liv. Så tänker människor idag. Och så tänkte man på Jesu tid. Men så länge man tänker på det sättet är det svårt att se vad Jesus säger. Det är natt och vi kommer in mitt i ett samtal. Ett samtal som i stor utsträckning har handlat om vad det innebär att bli född på nytt. Nikodemus som kommit till Jesus för att samtala om natten. Han har förstått att Jesus är en lärare som kommer från Gud. Ja, efter att Jesus varit i Jerusalem under påsken och gjort underverk så är det många som har börjat tro att Jesus är sänd av Gud. Men att tro detta, det är ännu inte att vara född på nytt. Nikodemus, han var en farisé. Det innebär att han gjorde sitt bästa för att hålla Guds lag. Och han ville att också andra skulle leva på det sättet. Och på det sättet så skulle man komma i rätt förhållande till Gud. Och det var tanken. Men att människan som hon är inte alls är lämpad för Guds rike, det såg man inte. Att det krävs ett, ja mer än ett under av Gud för att vi ska kunna bli Guds barn. Men det var liksom fördolt för dem. Jesus har i samtalet först riktat blicken mot människans tillstånd. Och då är Nikodemus också inkluderad förstås. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det gäller inte bara Nikodemus utan alla människor. Men eftersom det gäller alla människor så gäller det även Nikodemus. Och Nikodemus har frågat. Hur kan man födas en gång till när man är gammal? Ja, det är faktiskt en bra fråga och Jesus ger ett tydligt svar. Jag säger det i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Hur kan det ske? Det kan ske genom dopet. Och Jesus förklarar samtidigt hur det sker genom dopet. Guds ande verkar i dopet. Man blir född av vatten och ande. Ja, Nikodemus har nog själv sett hur skaror av människor gått ut till Johannes döparen och sen kommit tillbaka. Och kanske har han också märkt att det blivit en förändring hos sådana som blivit döpta. Är det alltså vad det handlar om? Och Nikodemus är fortfarande undrande. Och Jesus förklarar mer. Det räcker inte med att födas en gång till om det är en liknande födelse som den första. Det som är fött av köttet är kött. Hur många gånger man än föds. Det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Och det är ju en allmän erfarenhet att det är någonting som brister hos oss människor. Det är någonting som inte står rätt till. Vi kan inte skapa Guds rike på jorden. Ser man lite närmare på oss så visar vi upp många fel och brister. Synder. Och det gör vi inte på grund av dålig inverkan från omvärlden. Även om det också kan spela in. Utan ytterst sett för att vi är födda av kött. Vi är som våra föräldrar. Och de som sina. Hela vägen tillbaka. Så långt man kan minnas så har mänskligheten sett ut på detta sätt. Därför krävs det att vi blir födda av anden för att vi ska komma in i Guds rike. Och Nikodemus frågar en andra gång, hur kan det gå till? Det är strax efter denna fråga vi kommer in i dagens text. De har talat om den nya födelsen mitt i natten. Nikodemus, han som är van vid att försöka hålla sig i rätt förhållande till Gud genom att göra vad Gud har föreskrivit. Han är en av judarnas rådsherrar. Han är alltså en ansedd man. En äldre herre. Han har kommit för att tala med den unga rabbinen. Som han vet gjort tecken som visar att Gud är med honom. Och Jesus har börjat visa att den som endast är född en gång genom den naturliga födelsen, han kan inte genom sina gärningar eller genom någonting annat som han gör komma in i Guds rike. Han är som blind och ser inte vad han behöver se. Han behöver få liv av Gud. Bli född på nytt. Och Nikodemus frågar, hur går det till? Det är som om Jesus nu säger till honom, lyssna på mig nu Nikodemus. Det här är viktigt. Och du behöver höra det och ta det till dig. Det här rör saker som du egentligen borde känna till från skriften. Men jag känner till det för att jag vet och har sett. Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Ja, Jesus säger vi. Han inkluderar en annan profet som han indirekt har nämnt tidigare. Också Johannes döparen vet och har sett detta hända. Hur människor blir Guds barn genom ett Guds under. Samma under skulle senare beskrivas så här. När Gud vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som har rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Ja, detta underverk, det kan också den som inte själv har blivit född på nytt ändå förstå någonting av och märka någonting av i andra människor. Och vi människor, att vi har behovet av att födas på nytt, det kan vi också egentligen märka. Även om andens verk övergår vår förståelse, så sker det ändå här, ibland oss syndiga människor. Och det kan ske med vilken syndare som helst. Även om det är ett Guds verk, så hör det i en mening till det jordiska. Det är så Guds rike kommer till oss på jorden. Och finns här ibland oss. Jesus säger därför: om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Jesus talar nu inte längre om vad vi vet och vi har sett, utan han talar i singular om sig själv. Johannes var som en lampa som brann, som vittnade. Men Jesus själv har ett högre vittnesbörd. Han är människosonen som kommit ner från himlen och som är i himlen. Han talar som mer än en profet när han talar med Nikodemus. Om Nikodemus inte tar emot Jesu vittnesbörd, så finns det ingen högre att vända sig till. Nu vänder Jesus hela samtalet. Han har talat om Guds under i en människa, när människan blir född på nytt. Men nu beskriver han detta från en annan vinkel. Det handlar om honom själv. Han har kommit ner för att frälsa. Han ska bli upphöjd. Han kommer att bli korsfäst. Och den som ser upp till honom och tror ska ha evigt liv. Det är vad som sker i den nya födelsen. En människa liksom ser sin frälsare. Jesus hängde där för mig. Jesus använder en jämförelse som är anpassad efter Nikodemus som lyssnar. Nikodemus känner ju mycket väl till hur Israels folk hade vandrat i öknen och hur Gud visat sin omsorg mot dem, men de ändå många gånger hade knotat och klagat och vänt sig mot Gud. Och så hade Gud sänt ormar mot sitt upproriska folk och folket hade blivit bitna. Det är som om Jesus säger: det är i den här situationen som alla människor är. Ser du nu varför det inte krävs bara att en människa kämpar mer och gör sitt yttersta, utan hon behöver bli frälst utifrån av Gud? Den som blivit biten av en orm kunde inte rädda sig själv. Men Gud hade gett dem en frälsning. Om de såg upp på kopparormen, då blev de botade. Ja, Nikodemus, han kände igen allt detta. Men den här tillämpningen måste ha varit ny för honom. Läser vi vidare i Johannes evangelium, så verkar det ändå som att han lyssnat och tagit emot. Han försvarar Jesus i stora rådet. Och han är med och hjälper till att begrava Jesus. Vi kan i hela skriften finna denna typ av berättelser. Där folket har syndat och blir räddade. Där de blivit fångar och blir befriade. Eller på annat sätt så blir en eller flera personer räddade från en fara. Och det är som bilder på den stora frälsningen som Gud förbereder. Kristi kors kastar en skugga in i Gamla testamentet som man klart och tydligt kan se om man bara tänker på det. Kopparormen är en tydlig bild av vad Kristus skulle göra. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Vi ser hur fokus har bytts från att handla om vad som måste hända med en människa för att hon ska gå in i Guds rike, till att handla om vad Jesus ska göra. Och det är ju så med den nya födelsen. Den som blir född på nytt får upp ögonen, inte först och främst vad som har hänt med henne själv, utan för vad Jesus har gjort för henne. Vi som var ormbitna israeliter i öknen, vi som hade syndat mot Gud och var under Guds vrede och dom, vi får se upp till kopparormen som Gud har gett oss. Upphöjd på ett kors hänger människosonen. Han har låtit sig spikas upp där för att vi ska få evigt liv. Vi kan nu förstå varför Jesus började med att tala med Nikodemus om att en människa behöver födas på nytt för att kunna se Guds rike. Den som inte ser sitt eget tillstånd, att vi är förlorade, sådana som vi är, kommer inte förstå varför människosonen ska upphöjas på ett kors. Om man tänker att det som behövs, det är mer goda gärningar, större laglydnad. Ja, varför ger då Jesus inte bara mer undervisning? Nej, vi behöver två stora under för att bli frälsta. Vi behöver att vår synd blir lagd på Jesus Kristus. Och så behöver vi bli födda på nytt, så att vi tror och litar på Jesus, att han har gjort detta för just oss, för dig och mig. Vi som varit upproriska mot Gud, som förtjänat Guds straff, vi blir frälsta genom Kristi kors på grund av Guds kärlek till oss. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, mot bakgrund av hurdana vi är så ser vi en outgrundlig kärlek. En kärlek som finner sitt motiv i Guds eget hjärta. Han säger genom profeten Jesaja: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och idag ser vi hur han stryker ut överträdelserna. Han tar inte bara en penna och drar ett streck över dem, utan han offrar sin egen son. Och med hans blod tvättar han bort vår skuld. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är hjärtat i vår kristna tro. Hur Guds kärlek har uppenbarats i Kristus. Hur han burit våra synder, som egentligen skulle ha burits av oss själva. Hur han led och dog i vårt ställe och uppstod på tredje dagen. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Genom att Gud har sänt sin son så sker det en dom redan här i tiden. Den som tror kommer inte att bli dömd, men den som inte tror är redan dömd. Han har förkastat Guds son. Syftet med att sonen sändes var inte att världen skulle dömas, men eftersom alla inte tror och tar emot, så innebär det att han blev sänd också att det dras en skiljelinje mellan alla människor, mellan de som tror och de som förkastar. De som blivit frälsta från sina synder till det eviga livet, och de som lever kvar i mörkret. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Ja, som så ofta så är det redan en dom i sig att stanna kvar i ondskan och i mörkret. Genom att handla på det sättet dömer en människa sig själv, och det blir tydligt att hon är en Guds fiende. Om man frågar sig varför människor inte tar emot frälsningen, så får vi ytterligare ett svar. Den som gör det onda vill inte komma till ljuset. Han vill inte att hans gärningar ska dömas efter Guds krav, så att de avslöjas för vad de är. Det krävs ett under för att en människa ska komma till ljuset. Och det undret, det gör Gud med oss. Han har fött oss till ett nytt liv. Han har öppnat våra ögon, så att vi ser att all vår synd är lagd på sonen. Och så tar han upp oss till sina barn. Låt oss leva i det ljuset. Johannes skulle senare skriva: om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så låt oss fortsätta att se upp till kopparormen, människosonen som blivit upphöjd för vår skull, och minnas att han hängde där för världens synder, för dina synder och mina, på grund av Guds kärlek. Det är hans kärlek till dig och mig som vi ser i korset och som vi får tro och ta emot. Amen.